har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, men nu är det så stora. Han driver med så det är så stora punkterna så jag behöver inte ens ha med mig de här.
Nordkorea finansierar kärnvapen med kryptostölder. Återhämtning på marknaden, tillfällig uppgång eller går vi mot en stark vår? Och riskkapitalbolag vill köpa NFT-fenomen. Kära ni, visst är det torsdag och visst är det. De kallar oss krypto, podden som följer er genom vått och torrt, genom bull och bear och genom röda och gröna kurvor. Den här veckan pekar pilarna uppåt och det gör att jag är lite extra glad för det. Jag som heter Mårten Andersson då, jag är komiker, entreprenör och inom kort också faktiskt NFT-kreatör. Ja, känn på den. Och vid min sida, som alltid, ekonomijournalisten, känd från bland annat Kapitalet och ungefär varenda P3-program som finns.
Ja.
Gunnar Harrius.
Hej.
Hej.
Jag tror jag var med P1 igår.
Ja.
Äkta vuxenradio.
Det är ju verkligen det. Jag försökte lyssna men jag kom in för sent. Var det Studio 1?
Ja.
Är inte deras absolut mest lyssnade program görs väl av två pensionärer dessutom?
Epstein och Ringren. Alltså jag älskar Louis Epstein. Alltså det är en av mina favoritpersoner i Sverige. Alltså,
ja, men det är ett av mina favoritprogram också. Så det är sagt med väldigt mycket kärlek. Nordgren och Epstein ska ni lyssna på. Thomas Nordgren är inte med alltså mycket, men han kommer med. Ja, det är roligt. Det är som två, en mormor och morfar som bara sitter och tjafsar, fast det är väldigt kunniga.
Louise, idag ska vi tala om rättvisemärkt porr. Och så har vi två av de nya ministrarna här i studion idag. Mm. Näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson och socialminister Annika Strandhäll är här.
Klimat- och miljöminister.
Förlåt, klimat- och miljöminister.
Det är annorlunda sen förra gången.
Ja.
Men vad gjorde du? Du var på P1 och pratade då i Studio 1 om vad?
Nej, men tydligen då, du har P1 upptäckt NFTs nu.
Mm-hmm.
Det har nått till våning 3 i radiohuset. Mm. Att det finns något som heter NFT.
Vad säger din tjej om det här? När P1 tar upp det här.
Hon är glad att jag får vara med.
Hon är fortfarande emot NFT som...
Ja, men alltså, jag vet inte, det här var väl så här, det var då Julian Lennon, alltså John Lennons son, som hade sålt, skulle sälja liksom NFT-versioner av typ, alltså det var så här bilder på en gitarr som hans pappa hade gett till honom.
Mm-hmm.
Alltså, kom igen, kände jag ganska mycket. Alltså, så här, ja.
Nej, det var inte, alltså det är det jag tycker, som jag tror många har bilden av vad en NFT är idag. Att det är en JPEG, en vanlig bild som vem som helst kan kopiera och liksom sätta som sin avatar på en social media eller whatever, hänga upp på väggen och säga att man äger den. Men det, NFTs har ju så mycket mer och det håller ju på verkligen på att explodera vad en NFT kan innehålla. Men jag då som jobbar med RAW och vi äntligen kommer få öppna upp nu igen. Det kanske därför också är så extra glad.
Ja.
Bara flika in det snabbt. Vi öppnar 25-26 februari.
Ja.
Äntligen Raw Comedy Club i Göteborg och Stockholm. Så kan man gå in på rawcomedyclub.se och köpa biljetter om man vill göra det. Så det blir en hel del stand-up framåt också. Men för oss då med biljetter. Så säg att du säljer en biljett som en NFT. Då har du massa med grejer du kan lägga in i den om det vore en NFT. Som till exempel att det är en meet and greet. Eller att du får träffa någon backstage. Du får äta en lunch med någon. Att det är exklusiva biljetter.
Ja.
Och sen så finns det ju allt fler NFT som jag har investerat i. Har ju också sådana här DAOs då. Som vi har pratat om.
Mm.
flera gånger, ja, där de investerar för att de får då en procent som nästan alla NFT som kreatörerna av den har oftast då 10% i secondary, alltså andrahandsförsäljning. Och det blir ganska mycket pengar om det är stor volym i försäljningen som då kan investeras i olika saker, och du kanske antingen får tillbaka airdrop i form av pengar eller att investeras i stora andra projekt där du får en del i projektet. Så att NFTs är på väg att bli någonting helt annat än vad det var i begynnelsen, såklart.
Jag tänker att det är lite spekulation, men det är en spekulation i en av två saker. Alltså antingen så är det en spekulation i pris. Det finns ju folk som verkligen, alltså det är ju uppenbart tycker jag, att det finns jättemånga projekt där folk verkligen köper saker för att de tänker att någon annan kommer kunna köpa det dyrare.
Och då, absolut.
Och det är ju liksom, alltså folk får köpa och sälja vad de vill, men där känner man ju så här, ja, det där är en bubbla, det där kommer spricka, folk kommer förlora pengar på den delen liksom. Men den andra spekulationsdelen, det andra är väl också att folk spekulerar i den tekniska möjligheten, alltså, och det är ju det som är det intressanta, alltså, det är saker du är inne på, alltså, och där känner jag att det är ju det som är det spännande, såklart, alltså, så här, så, ja, saker man faktiskt kommer kunna göra med det, men just nu så...
Men det är pinsamt att den största låtskrivaren i vår tid, liksom, åtminstone om man blickar tillbaka x antal år, John Lennon, att hans son inte kan komma på något bättre än att ta ett foto på en gitarr han har fått.
Jag tror att man fick med typ så att han berättade ett minne kopplat till bilden också, så var det någon sån audiovisuell upplevelse till det typ så. Men,
det får man väl ändå hoppas, för att annars låter det ju helt...
Men jag menar, han behåller ju gitarren själv. Det känns man såhär, ja, men gör en jävla fysisk NFT eller någonting.
Ta en bild filma honom när han gör en bild på den här tråkiga NFT:n och släpp den som en NFT.
Ja, meta-NFT. Jag är fan pro, känner jag. Hur har din vecka varit? Det har ju, du nämnde lite så gröna pilar och sådär i löpet. Det har ju ändå varit lite uppåt.
Bara för någon timme sedan här så var ju Bitcoin uppe och wickade. Alltså när den inte har stängt då kanske ett 4 timmars candle. Men att den har varit uppe och nosat på det och sen fallit tillbaka lite. Men den var över 45 000 dollar. Och Ethereum var en bra bit över 3 200 dollar. Så att det har ju varit positiva tongångar minst sagt senaste veckan. Och roligare i alla WhatsApp- och Telegram-grupper man är med i nu.
Men jag känner ändå att folk är lite härdare. För att jag såg vårt orakel, Vahitosi, som jag förut smsade precis innan jag gick in hit. För att jag vill att han ska komma hit snart. Han la ut på Twitter någon sån här typ så... Kommer Bitcoin någonsin gå under 40 000 igen? Det var väl lite så halvklickbaitigt sådär. 96%, ja absolut, det kommer absolut gå under 40 000 igen. Så jag tror folk ändå har, rädslan finns ju verkligen kvar om man pratar hårda kurser här.
Ja, jag är också helt övertygad om att vi kommer gå under 40 igen. Det är väl en sak man har lärt sig under sin tid i krypto, är att det går inte rakt uppåt. Som vanligt så har vi då en underbar gäst med oss idag. Denna torsdag heter hon Mikaela Berglund och är en allmän finansprofil och styrelseordförande också i något som då heter HODL SPAC.
Yes, henne ska vi få höra alldeles strax. Men först Mårten, då är det nyheter.
Kommer det här. Nätverket Wormhole som används för att koppla ihop Solana med Ethereum har hackats. Totalt handlar det om 320 miljoner dollar i Wrapped ETH, den token som Wormhole använder som växling mellan valutorna.
David, that's right. Last week's $320 million crypto heist from the Wormhole network is being called the fourth biggest crypto hack of all times. And that's reminding investors of the dangers of some of these cutting-edge services.
Wormhole erbjöd 10 miljoner dollar till hacken för att ha upptäckt en svaghet i systemets säkerhet, men ännu har inga coins lämnats tillbaka. Attacken är den fjärde största kryptostölden någonsin. På tal om hackerattacker, Nordkorea använder stulna kryptovalutor för att finansiera sitt kärnvapenprogram. Det uppger en FN-rapport.
Hackers stole more than $50 million worth of digital assets between 2020 and mid-2021.
Totalt ska det handla om ungefär 50 miljoner dollar som nordkoreanska hackerattacker har alstrat. Analysföretaget Chainalysis har i sina rapporter uppgett att det handlar om ungefär 8 gånger så mycket pengar. Riskkapitalet Andreessen Horowitz vill investera i Bored Ape Yacht Club. Totalt ska det handla om en investering på 200 miljoner dollar, vilket skulle räcka till en apa. Nej, jag skojar. Det skulle i så fall värdera hela Bored Ape Yacht Club till hisnande 5 miljarder dollar. Ännu är dock ingen deal påskriven.
Manchester United-legendarerna Gary Neville och Paul Scholes startar en fotbolls-DAO. Tillsammans med spelmogulen Peter Lim ska man starta Class of 92 DAO som ska fungera som en investeringsfond med fokus på fotbollsinvesteringar. Även Ryan Giggs som står under utredning för kvinnomisshandel är kopplad till projektet. En börshandlad bitcoin-mining-fond gör nu entré på Nasdaq-börsen. Det är fondbolaget Valkyrie som står bakom fonden som ska fokusera på bolag som använder sig av förnybar energi för att just mina bitcoin. Fonden har fått ticken WGMI, alltså en förkortning av We're Gonna Make It. Men det visste du såklart eftersom du lyssnade på förra veckans kryptoskola. Hade du någonting som du kände, Gunnar, på nyhetssvepet som du fastnade på?
Jag såg något sånt CNBC-klipp om det här wormhole-hackerattacken. Och alltså, där var någon sån, det var väl en polis eller typ en åklagare någonting som satte liksom de här siffrorna i perspektiv. För att det är så här, det här är fjärde största attacken och det är $320 miljoner. Bara så, man bara, ja, siffror hit, siffror dit. Typ. Men att det var så här, ja, men den största bankrånet någonsin som någon har kommit undan med, det var $80 miljoner. Mm. Och det här är liksom fyra gånger så mycket och det är bara den fjärde största kryptohackerattacken som har gjorts. Att det är bara, det, ja, jag vet inte, det svindlade till lite för mig i alla fall när jag hörde den siffran, att så här, shit, det här är som man skulle göra fyra av de största bankrånen samtidigt på liksom 10 sekunder här.
Alltså det vore ju intressant att göra en kanske en special på kryptokriminalitet. Och just sätta upp lite av den här typen av, alltså fördjupa oss i kanske säkerhet och lyckade kupper.
Verkligen, men det här är någonting.
Jag har en plan. Varför ligger ni ner? Res på er. Vi behöver en planskiss över alla.
Alltså, jag tycker att de här sakerna, jag försöker förstå här vad det var som hade hänt. Mm. Och det här är ju både din och min största svaghet att faktiskt förstå typ de här protokollen som det handlar om, och liksom koder och var det kan finnas hål och sådär. Men som jag förstod det så var det ett ganska typ så vanligt programmeringsfel som hade utnyttjats här. Mm. Och att det kan uppstå, alltså att det finns då ett vanligt programmeringsfel som gör att ändå en, nu är det inte så att hela liksom kryptovärlden står och faller på wormhole här, men det är ändå liksom en stor spelare på marknaden. Liksom. Mm. Att det är så, ja, här var ett vanligt fel och så kunde någon utnyttja det och så är det liksom alltså miljarder kronor som är borta.
Ja.
Så här kan det ju inte fortsätta för alltid, känner man ju. Alltså, vi kan inte ha den här standarden på hur ofta den här typen av liksom attacker kan uppstå, för då är ju, alltså, då kan vi lika gärna skita helt.
Jag håller med dig, och jag menar, jag tycker man märker det allt som oftast på ett enklare plan än hacker, att man bara själv ser hur svårt det är att använda vissa saker, att man verkligen inte fattar, och det är så enkel sak som att, men nu ska jag switcha min coin till en annan coin som heter ett X framför, därför att den ska sen delas och sen ska den in i olika pooler och man ska förstå hur man sen, vad den coin, nya coinen är värd och vad den gamla originalcoinen är värd, och user experience som är helt kass. Så att jag menar, det är man känner ju CTO Larssons ord ofta när det känns som att man går runt med en NMT och en telefon med en sladd i en stor väska, att det är där vi är, och även bevis ändå med säkerheten på vissa håll och kanter.
Precis, och jag tänker att det där liksom, det finns ju en upp- och nedsida här, antar jag, för att dels då, som du säger, vad är det för jävla användarvänlighet? Alltså, så där kan man ju inte, alltså, hur ska man kunna få någon att börja använda någonting? Alltså, om man tänker att det här,
precis. Då tänker jag, hur ska det gå för min mamma och pappa liksom?
Ja, och jag menar så här, och då gissar jag att du kanske inte läser alla säkerhetsdokument heller, alltså så här.
Jo, allihopa.
Exakt, vet exakt vad du skriver på.
Pappa, kom och lek! Nej, jag har några sidor kvar här.
Den här 70, men för jag menar typ så, du behöver ju ha typ en master i systemteknik eller någonting för att kunna förstå vad som faktiskt händer när du för över någonting till någonting som har ett X innan, och vad det ska göra, och helst ska du väl ha i alla fall en kandidat i ekonomi också för att förstå typ allt som pågår.
Ja, och sen så behöver du ha en masterexamen i ledig tid. till ditt förfogande, därför att det är liksom alla dessa olika blockkedjor med olika smart contracts på dem, och alla har olika, alltså det är ju det är, vi har sagt det förut, det är därför vi vill vara här med De kallar oss krypto, för att försöka göra allt det här någorlunda begripligt.
Men jag har en intressant grej om allt det där då,
ja.
För att då är det så här, okej, okay, om man tänker på vad, ja, men man säger ofta så, ja, men krypto är internet 99 och bla bla typ så, och om vi tänker att det är så då,
mm.
Och hur internet var 99? Jo, men då kunde man liksom, jag kunde liksom programmera min egen Lunarstorm-sida genom att använda basic HTML liksom, fast jag var 9 bast liksom.
Mm.
Och alla hade en egen hemsida för att man kunde programmera sen. Och sen ju svårare, och liksom, ju mer avancerat internet har blivit, och ju bättre internet har blivit också, om vi ska vara liksom helt ärliga, desto mindre kan man ju göra själv. Utan om du ska göra en hemsida nu, så behöver du ju liksom ett program, och du behöver templates, och du behöver en programmerare, du behöver en IT-kille, och du behöver liksom något sånt där. Och jag menar, troligtvis, det är en mycket bättre user experience, men om krypto ska gå åt det hållet, så betyder det också att det blir lite mindre transparent, för att då, alltså jag förstår inte hur en jävla hemsida template funkar. Nej. Överhuvudtaget, och om det ska vara bra user experience på hur du för över din token till en annan token, ja, då behöver du förmodligen någon slags motsvarande då, liksom template-lösning som du inte ens kan förstå, då får man lita på att någon annan förstår det, men då är det annars inte hur decentraliserat är det då och så vidare. All right, Morten, det har blivit dags att ta in vår gäst.
Ja, hon är finans- och börsprofilen som gjort en karriär på EFN och som vd för Feminvest. Nu är hon nybliven styrelseordförande för HODL SPAC, det tomma kryptobolaget som gjort entré på börsen. Vi säger varmt välkommen hit till Mikaela Berglund.
Woo! Tack så jättemycket. Underbart att vara här.
Ja, kul att ha dig här. Jag är ju inte lika utbildad inom ekonomi och lika erfaren som er två. Tomt bolag, sa jag. Men det är för att Gunnar har skrivit
det. Det är inte riktigt helt tomt, för vi har ju en hel del pengar.
Just det kommer ju in 30 miljoner väl i emissionen.
Exakt, och dessutom så skulle jag säga att vi är ett otroligt fint team sammansatt också. Och utan att liksom lyfta mig själv för mycket, så vill jag tillskriva det till mina kollegor där på HODL. Och det här kan också vara en av de snabbaste spackarna som kan ha genomförts. Det vill säga processen från idé till att vi faktiskt har ett listat bolag var väldigt kort. Och det är också en effort som jag tycker är, vi kan nog ta många världsrekord. Utöver att liksom göra den första kvinnliga spackordföranden inom blockchain, förmodligen världen över, bravo, så var den också snabbast till startlinjen.
Och det måste vi såklart ta upp, hur idén och hur det kunde gå så fort, och teamet och sånt där. Men kanske allra först då för oss, säger jag, lyssnare eventuellt då, och jag själv som inte är lika bevandrad. Om vi börjar med SPAC, vad är det?
Bra fråga. Så det här är ju någonting som har liksom blommat ut under de senaste 2 åren, skulle jag säga, framförallt nu under pandemin, och det har varit ett lite snabbare sätt för bolag att notera sig bakvägen genom att man egentligen först listar ett bolag, man reser en summa pengar, och sen så ska det bolaget under en begränsad tid leta efter ett bolag som de ska investera i, för att det här ska bli framgångsrikt. Och jag kan ju säga, det betyder ju Special Purpose Acquisition Company, kan jag också säga, för att vara tydlig. Och det här gör ju att, hur ska man göra för att lyckas? Man måste vara personer som folk litar på, så att man kan ge sina pengar till de här som ska driva den här spacken. Sen så behöver du ha ett tydligt mål som folk kan opta in på, även om det inte är en faktisk verksamhet. Så det är ju 2 tydliga liksom inriktningar som ligger bakom de som faktiskt blir framgångsrika.
Just det. Men bara för att vara mega tydliga, ska man säga att ni grundar ett bolag som inte har någon verksamhet, alltså ni producerar ingenting, ni liksom har inga fabriker som gör någonting eller sådär. Och sen så börsnoterar, men ni har massa pengar, och sen så börsnoterar ni det bolaget med målet att köpa ett bolag som har en verksamhet. Det är väl liksom super 101 typ.
Precis. Ja. Så i HODLs fall då, så skulle man kunna säga att det är en grupp personer med liksom finansmarknad, juridik, blockchain-bakgrund. Vi bestämde oss för att det som kommer hända som är superspännande framåt, det är just inom blockkedjeteknik. Det håller på att bli mer mainstream. Alla vill in. Och det ser vi på liksom institutionellt kapital och alla VCs nu som riktar in sig på det här området. Och dessutom så tyckte vi att vi hade en bra position då. Både liksom traditionell finansmarknad, kontakten med investerare och blockchain-marknaden.
Mm. Jag bara säga en sak för transparensens skull här, och det är att Mårten, du har investerat lite i det här.
Ja.
Det tycker jag är viktigt att säga. Jag vill bara säga en annan grej för transparensens skull är att jag bjöd in dig, Mikaela, ovetande om att du har investerat i det här, Mårten. Så det är inte så att, att det här är någon slags så här, Mårten Andersson har beordrat mig att pusha sin investering. Men bara så lyssnarna är med på det.
Jag är inte Nayib Bukele.
Nej, du är inte Nayib Bukele. Nej, exakt.
Ja, men det stämmer. Men låt oss gå tillbaka till den frågan vi snuddade vid lite snabbt i presentationen om det där. Du sa att det var kanske någon slags rekord i hur fort det har gått. Hur började det och varför gick det så fort?
Nej, men det var ju egentligen Vahid Tosi som är vd som liksom har drömt länge om att få göra en notering. Och letade efter en möjlighet som skulle kunna passa med tanke på hans expertis och bakgrund. Han har ju en lång erfarenhet inom blockchain och bland annat var en av de första som byggde på EOS och har byggt flera spännande bolag inom just blockchain. Mm. Och utifrån det så samlades, träffades personer genom finansmarknaden och andra investeringar och man började spåna på hur man skulle kunna göra det här. Sen så skulle jag säga att anledningen till att det faktiskt rent praktiskt gick så pass fort, det är ju för att det är ett erfaren team som har gjort det här förut. Mm. Och vet exakt liksom vilket regelverk, vilka papper som ska skickas in vid vilken tidpunkt och så vidare.
Vi ska också säga för transparens då också, kanske mycket transparens i det här. Att Vahid Tosi, om ni känner namnet, så är ju det därför att det är ett av våra två orakel.
Yes.
Vahid brukar vara med i, de kallar oss krypto tillsammans med Anna Svan. Men 30 miljoner, vad får man för det egentligen? Är inte det lite pengar?
Jo, men det är ju så här att vi som team ska inte i slutändan äga hela liksom, det bolaget som vi ska rikta in oss på och ta in. Eller ja, kanske till och med flera bolag om det är så. Det är lite klurigare, men förmodligen blir det ett bolag. Det gör ju att för vårt bolag som sådant hotell kommer ju förmodligen vara en minoritetsägare i det bolaget som sen kommer in. Problematiken med många av de spackarna som har gjorts är att de har varit för stora och skrymmande. Och enligt liksom de förutsättningar som finns så måste man fatta beslut vid en bolagsstämma om, och det är ganska svårt att göra, fatta beslut om flera förvärv om man har väldigt mycket pengar vid ett och samma tillfälle. För det är, liksom, det är mycket som ska till. Så att, jag tror på den här typen av liten agil spack som då kan ta ett delägande i en verksamhet.
Mm. Och tanken då för de som blir uppköpta då, eller som ni då skulle ta en minoritetspost i. Varför skulle ett bolag vilja bli börsnoterad? Alltså varför vill man då liksom gå ihop med er och bli ett börsnoterat bolag?
Jag menar, av samma anledning som vi egentligen kunde genomföra den här listningen utan att lägga pengar på marknadsföring. Man når ut till investerare via liksom det teamet som är. Och dessutom så tror vi att med våran kompetens runt finansmarknad och affärsutveckling, vi har lite olika bakgrund också som jag nämnde, både liksom affärsutveckling, marknad, blockchain-teknik och så vidare, att vi tillsammans juridik kan utveckla bolaget och bli ett expertteam som hjälper det här bolaget att skala upp.
Så det är en förutsättning nästan, ser ni det som då, att även om ni blir minoritetsägare så vill ni definitivt vara aktiva ägare för att kunna förädla.
Mycket kan förhandlas, men jag tror att man vill åt den, liksom, det nätverket och den expertisen som vi har och att man värderar det.
Det är dags för kryptoskolan igen, som den här veckan handlar om Ethereum Classic.
Kryptoskolan, lektion 28. Vad är Ethereum Classic? Den som har nyhetsscrollat lite på listan över de mest värdefulla kryptovalutorna har nog lagt märke till att det finns många valutor som heter ungefär samma sak. Förutom Bitcoin så finns Bitcoin Gold, Bitcoin Cash och Bitcoin Private. Och scrollar du förbi Ethereum så kommer du snart att hitta Ethereum Classic. Alla de här varianterna är så kallade hard forks. De har alltså uppstått när communityt har varit osams om något och låtit blockkedjan dela sig i två. Det man var osams om som ledde till Ethereum Classic, det var The DAO. The DAO, som står för The Decentralized Autonomous Organization, var den första DAO:n. I princip så funkade den som en riskkapitalfond med Ethereum som valuta. Massa människor la in sina pengar och sen kom man överens om vad man skulle göra med dem. Men koden som möjliggjorde The DAO visade sig innehålla ett gäng brister. Någon utnyttjade de här bristerna och flyttade en betydande del av alla Ethereum i omlopp ut ur The DAO. Många såg det här som en hackerattack och ville att Ethereum skulle ogiltigförklara massa transaktioner och på så sätt liksom rulla tillbaka Ethereums blockkedja. De ville helt enkelt backa kodbandet och liksom börja om innan attacken utfördes. Andra ansåg att attacken var inom spelets regler och ville fortsätta på samma transaktionskedja. De här båda lägren kunde inte komma överens och det blev då en hard fork, en delning av blockkedjan i två. De som backade bandet fortsatte under namnet Ethereum, men de som ville fortsätta som om inget har hänt, de gjorde det under namnet Ethereum Classic. Kedjan som bara heter Ethereum är betydligt större och mer aktiv idag, medan Ethereum Classic har en betydligt mindre aktivitet.
Okej, och den stora frågan här då är ju, vad är det ni är ute efter? Och min erfarenhet av att intervjua börsstyrelseordföranden, som du faktiskt är, är att de aldrig får säga någonting om någonting, superkonkret sådär. Men går du säga någonting om vad ungefär vad det är ni tittar efter, vilka liksom nischer som ni tycker är intressanta och sådär?
Ja, men det är ju så att det är väldigt svårt för oss i det här stadiet. Så här är det, inför listningen så får man inte titta på prospekt. Efter listningen så är det dags för oss att gasa och börja titta på liksom spännande trender, tillväxtmarknader inom då blockchain. Så det är ju det vi nu kommer att göra för fullt framåt och har påbörjat. Vad är det som händer inom blockchain?
Ja.
Skulle man ju kunna liksom utgå ifrån då för ett sånt samtal. Och det händer ju väldigt mycket. Web 3, som många i den här podden kanske känner till, men vi kan ju utveckla ändå att det är ju, om man tittar på liksom, på samma sätt som man bygger, pratar om 4G eller 3G, så skulle man kunna applicera samma koncept på vad Web 3 är för någonting. Mm. Att det är nu en möjlighet genom blockkedjeteknologi att äga digitala tillgångar på en blockkedja.
Precis, och NFT brukar väl ses som någon slags liksom byggsten i hela det här projektet. Eller man ska säga, det är inte så att det finns en projektledning för Web3, men liksom det som brukar kallas för det.
Ja, exakt.
Eller det finns väl någon slags decentraliserad projektledning utspridd överallt.
Mardröm var projektledare för Web3, känner
jag. Då ska vi se.
Hur börjar vi?
Hyfsat zoom-samtal.
Ja, shit alltså.
Alltså, så att det är ju någonting. Liksom,
det är liksom okej, okay, så har vi en cirkel. Där tittar ni på grejer.
Ja. Absolut, jättenyfikna. Ja. Och jag menar, en sak som jag tycker är lite spännande, som jag har sett jättemycket av än så länge, det är till exempel liksom hyres, alltså möjligheter. Att så här, vi har pratat om delningsekonomin. Kryptovärlden kanske inte har delat med sig så mycket. Man har velat liksom komma in och äga. Och det är ägandet som är fokus. Men hur kan man använda den här teknologin för att dela? Jättespännande. NFT som du nämnde också är väldigt intressant. Inne på liksom metaverse och så här, ja, men jag köper en lyxig handväska och jag får med en gång en möjlighet att kunna visa upp det här i den digitala världen. Min avatar får liksom en likadan lyxig väska att bära runt på som den jag har i verkligheten. Det vill säga att många bolag vill in och kommersialisera.
Är det där någonting som du själv
alltså, kan dela en väldigt lyxig Prada-väska med?
Det är ju, så är det ju nu.
Ja, men för det där är det någonting som du själv är intresserad av också, eller du Mårten också? Alltså för att för du har kanske märkt ett lite växande NFT-skepsis från min sida de senaste veckorna.
I takt med min ökade
exakt.
NFT-intresse.
Men just det där kan jag ändå känna någonstans när det är liksom kopplat till den fysiska världen så tydligt att det är så här, du köper en väska i verkligheten, det är en statussymbol där och du får en likadan i Metaverse om det någonsin blir en grej. Liksom. Alltså där kan jag ändå känna att så här, okej, jag kan se det hända liksom. Mm. Vad känner du kring det?
Nej, men, jag tror jag har pratat flera gånger i den här podden om just metaverse och wearables, alltså kläder, digitala kläder. Jag är helt övertygad. Det finns säkert.
Men jag tycker att det är så viktigt att man också har det fysiska i det.
Nej, men det är det jag menar. Det är det jag skulle komma till. Att jag tror, hade jag ägt ett klädmärke idag och varit någorlunda intresserad av framtid, så hade jag tror att det kommer att vara streetkläder, typen Adidas, Nike och så vidare, och lyxmärken framförallt, som kommer att vara de som går in. Så köper du ett par sneakers, eller du köper en tracksuit, eller du köper en lyxig rock från något av de här märkena, så kommer du kunna bli erbjuden att du får den även i Metaverse. Och alternativt, du kommer kunna köpa bara den i Metaverse, men det kommer definitivt finnas en koppling mellan dem. Det är, annars, allt annat tycker jag vore jättekonstigt.
Mm. Men det är killgissningar. När du frågade mig, är du intresserad av det? Och då skrattade jag och sa nej. Och då menar jag inte konceptet. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Men just att visa upp min statussymbol i Metaverse. Nej, där lägger inte jag själv personligen mitt fokus. Även om jag tycker att det finns väldigt mycket annat värde runt det som är spännande.
Just det. Men okej, så då har vi liksom identifierat en liksom intressant punkt. Vad tittar du mer på det, så att säga?
Det finns ju också så många andra use cases eller exempel på användningsområden. Vi skulle kunna komma in på säkerhet av liksom hur man förvarar medicinsk data till exempel, eller supply chain, att liksom säkerställa var någonting kommer ifrån, säkra vad lite lyxigare produkter också, att få ägarcertifikat på dem digitalt istället för på ett papper. Det känns lite,
ja, som man kan 20 tappa bort. Det var ju också en, när vi, förlåt om jag byter, men precis det, att man har, det finns en digitalt kvitto istället för att man har ett papper som ens barn ritar på, så är det borta.
Ja, för digitala nycklar kan man inte tappa bort, eller?
Ja, nej, men det tror jag nog. Jag tror att en transaktion som ligger på en blockchain, den är ju där. Så det behöver kanske inte krävas en nyckel för det. Var det några, kan det vara nästan ett år sedan, tror jag. Men vi pratade om ett halvår sedan, jag vet inte. Men Cardano, så gjorde ju de grejer i Afrika, apropå just blockchain-teknologi, som jag tyckte var lite intressant. Och det var ju då att det har varit mycket, vad säger man, scams, eller det blir väl fel. Alltså, men falska intyg på vad man har gått för utbildningar, som har varit ett jätteproblem där. Och
det är väl något scam, men bedrägerier är det ju.
Bedrägerier, ja. Visst, ja. Men blockchain-teknik då, att man kan faktiskt verifiera sina utbildningar.
Mm.
Ja,
det är lite som det.
Men det jag skulle vilja förtydliga i alla fall, att om det är någonting, det finns så extremt många möjligheter, men om det är någonting vi inte kommer att, som många kanske tänker, det är att vi kommer inte spekulera i att köpa, gå all in på en kryptovaluta som sådan.
Nej.
Utan vi ser ju på affärer kopplade till den underliggande teknologin.
Jaha, Harpan. Yeah. Det är lyssnarfrågor.
Varför säger jag på det?
Lyssnarfrågedags. Och då är numret 010-750-0981. Skriv in det, tatuerare. 010-750-0981. Därför att det är en helt unik chans att om man har kört fast eller inte förstår, ingen fråga är för enkel eller för svår, säger jag. Mm. För vi har landets bästa experter som svarar på era frågor.
Ja, vi kommer också ha renodlade lyssnarfrågeavsnitt framöver. Så att bomba in era frågor, så ska vi liksom svara på allt på ett par bräden här. Men vi kommer också fortsätta som vi gjort nu, att vi har liksom en fråga per avsnitt också. Vi tycker det är mysigt. Anna Svan svarar den här veckan på hur man kan tänka kring kryptovalutor och inflation. Och, ja, det blir bäst att ni bara hör frågan.
Ja.
Hej, Peter Andersson här från Åkersberga. Jag har en fråga gällande bitcoin. Det gäller alla priser på kryptovalutor. Det är lite intressant i det här att ha äger lite krypto själv. Man jämför ju alltid bitcoin med US-dollar och säger att den ska gå upp i värde. Men som alla ni har nämnt här i podden, så går ju, trycker man ju otroligt mycket nya US-dollar. Och värdet på en US-dollar är ju alltid en US-dollar. Men när man trycker 30% nya dollar, så är frågan om värdet borde gå upp eller ner på den. Varför jämför man inte bitcoin med guld? Att ett kilo guld motsvarar en bitcoin eller någonting i den här rangen. Tack och hej, Peter.
Nej, men för det första, när du prissätter en tillgång, det kan du göra i vilken valuta som helst. Så det beror ju, och det kan du faktiskt ställa in på hos din mäklare eller på din börs, om du vill prissätta i euro eller dollar. Men om man pratar generellt så pratar man om prissättningen i dollar. Och ja, man trycker väldigt mycket dollar just nu. Men du kan titta på bitcoinpriset i guld. Det går också, och då ser rörelsen annorlunda ut. Så allting är en spread, som man brukar säga. För att om du ska titta på, och det här gäller liksom...
Vad betyder det? Vad är en spread?
Så för att du ska se priset på vad som helst till exempel, då tar du den enheten som du vill veta priset på, och så ser du hur många kronor per sån här enhet, eller hur många dollar per sån här enhet. Så att det är egentligen, när du tittar på... För att göra det mindre krångligt, eller mer, vi får se, så är det egentligen på precis samma sätt om du tittar på priset på svenska kronor eller priset på dollar. Och det finns ju ett pris, du kan prissätta dollar i svenska kronor eller DXY, som är ett brett dollarindex, och då är det mot en liksom grupp andra valutor. Eller så kan du titta på priset i dollar mot guld till exempel. Och det här är egentligen också det. Så att om man tittar på prissättning i bitcoin, priset rör sig olika mot olika tillgångar. Does that make sense? Alltså, nu blev det mer krångligt, eller hur?
Jag tror det, men det som är nyckeln här är ju att om man ska kolla på bitcoin i förhållande till någonting annat än sig själv i princip, så kommer det ju påverka vad det är man väljer att jämföra det med. Och det är lite det som frågeställaren är inne på. Däremot så kan man ju kolla på bitcoinpriset inflationsjusterat. Mm. Alltså att man kollar på vad blir det då? Alltså, priset, hur många dollar kostar att köpa en bitcoin i förhållande till hur mycket en dollar är värd också. Liksom. Så du kan ju kolla och få med inflationen i det här. Nu vet jag inte om de här standardgraferna brukar väl inte vara inflationsjusterade?
Nej. Och sen så om man pratar om dollarn halveras i värde, så måste man också, om dollarn halveras i värde mot vad då? För om dollarn halveras i värde mot bitcoin, ja, men då har bitcoinpriset gått 100%. Men om dollarn halveras i värde mot den här breda valutakorgen DXY, ja, men då är det den valutakorgen som går upp 100% mot dollar. Så att om dollarn ska halveras i värde, så måste den halveras i värde mot någonting. Och det kan vara mot guld, mot bitcoin, mot ethereum. Så att det beror liksom helt och hållet på...
Och om man verkligen vill ge sig hän, så kan man ju helt enkelt sluta jämföra bitcoin mot någonting. Att bitcoin är bitcoin.
Exakt, och det här är också någonting som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. För att det här, jag känner att mitt mindset har förändrats väldigt mycket sedan jag började med krypto. Från början... När jag höll på med krypto, så funderade mycket på vad är mina kryptotillgångar värda. Liksom. Men nu är det istället att jag försöker ackumulera framförallt eter, så mycket eter jag kan. Snarare än att ha så mycket kryptovärda i kronor eller dollar som möjligt. Och det är för att jag är så pass övertygad om att vi faktiskt kommer gå över till liksom ett mer liksom digitalt valuta eller liksom kryptoframtid. Och då kommer det vara mer intressant att titta på hur mycket ether har jag, hur mycket bitcoin har jag. För att om man tittar på då kan vi göra en jämförelse med Argentina. Det är ingen där som historiskt har tittat på hur mycket argentinska pesos har jag. Utan de funderar på hur mycket dollar har jag. Och sen så har det med åren behövt vara mer och mer pesos. Och jag tror att det mindsetet, det har i alla fall förändrats för mig. Så att nu funderar jag på hur mycket krypto har jag. Punkt. Liksom antal bitcoin, antal ether, snarare än någonting annat.
Du har gjort så otroligt mycket saker. Vi nämnde några grejer i din presentation. Men Feminvest, kan vi inte prata lite om vad du gör där? Och vad är det för de som inte vet?
Ja, men det är en startup. Och jag är väldigt pragmatisk som person. Och tänker alltid så här, vad kan man göra med det här? Jag är inte mycket för att sitta och prata om och beklaga mig över saker i hur världen ser ut. Utan då är jag så här, vad skulle jag kunna göra? Kan jag förändra världen på något sätt? Och min lilla värld, någon annans värld, sådär. Feminvest var ett varumärke som också Anna Svan har jobbat med som projektledare och drivit tidigare. Och vi är Sveriges största nätverk för investerare och entreprenörer. Vi har hjälpt 9 kvinnliga entreprenörer att resa kapital. Och det är mot bakgrund av att 1% av riskkapitalet går till kvinnliga entreprenörer. Och jag har varit less på att höra det. På internationella kvinnodagen brukar den rubriken dyka upp återigen. Och jag tänkte, vad kan jag göra? Vi har också släppt en rapport om hur kvinnor investerar. För jag var också så här less på negationen om att det alltid är så här, kvinnor investerar inte i aktier. Och jag tänkte så här, om jag som tjej läser det här, klart att jag inte investerar. Jag känner, då tänker jag, okej, ingen annan gör det heller. Så istället för att prata om att tjejer inte gör det, så vill jag prata om hur tjejer gör det.
Vad roligt. Eller vad, ja. Visst blir man...
Ja, verkligen. Finns det några liksom så kryptotankar liksom att slå ihop dina olika roller här?
Ja, jag spånar på mycket spännande. Om man tittar på blockkedja så är community väldigt viktigt för liksom, ja, kryptovalutor och så vidare. Man måste ju få in många användare på den här liksom spännande tekniken. Det räcker inte med att ha en fantastisk teknik. Jag tror ju att liksom det som vi representerar i Feminvest är någonting som halva jordens befolkning verkligen känner sig uppmuntrad av och engagerad i. Mer så idag än för några år sedan till och med. Så att ni vet ju, alla börjar ju investera. Alla har ju börjat investera de sista, sen 2018, eller hur?
Ja, det har varit väldigt mycket kompisar som har börjat höra av sig till mig i alla fall de senaste veckorna. Ja, ah, jag har sett att det har gått ner nu. Jag tänkte gå in nu. Man bara, okej, din jävel, du kommer köpa in det billigare än vad jag gjorde.
Ja, ah, shit alltså.
Finns ingen rättvisa.
Nej.
Jaha, men vad spännande.
Nej, men jag tänker att din bakgrund, lite bredare bakgrund, alltså, kommer från lite mer traditionell finans och sådär skulle jag säga. Finns det någonting som du, när du nu tar dig an det här blockkedjeprojektet, finns det någonting som du tar med dig därifrån som du känner såhär, det här är någonting som saknas i krypto just nu, eller finns det någonting som är såhär, det här hoppas jag kunna lära mig av krypto?
Ja, det är ju intressant, för att om man tittar liksom på så här korrelationer mellan kryptomarknader och finans eller liksom OMXS30 eller S&P 500, så har ju det man sett då man tittar liksom, om i den research jag har sett, så har politisk instabilitet har alltid liksom varit positivt för kryptovalutor. Men samtidigt nu så ser man ju att mer kapital går in i krypto, och att de här, man ser lite tendens till samma rörelser i högre utsträckning. Och dessutom att det är ju traders som kommer in i och har gillat krypto för att det är så volatilt, det händer mycket, de vill tjäna snabba hackor liksom. Mm. Vilket också spär på den här volatila. Men det kommer ju, desto tydligare liksom värde som skapas på blockkedjan kommersiellt, desto mer stabilt kommer ju det att bli. Så att säga. Alltså värdet runt blockkedjor och kryptovalutor, tror jag. Det krävs en liksom kommersialisering. Man måste flytta från den här grottan där man bara, åh, mycket med mina kryptoinnehav liksom, till att okej, alla ska förstå och relatera och se hur det fungerar i vardag. Det är där det blir spännande, när människan möter tekniken. Men politisk oro här kan ju eventuellt vara lite positivt för blockkedjemynten framåt.
Mm. Sitter du och hurrar in en eventuell konflikt i Ukraina nu, Mårten?
nej, det gör jag faktiskt inte.
Ah, shit, det ska bli sjukt intressant att se vad som händer med HODL-SPAC och vilken väg ni väljer att gå, eller om ni tar flera vägar samtidigt och sådär.
Ja, det blir väldigt spännande oavsett om man är aktieägare eller inte.
Just det.
Men du, vad kul det var att ha det här.
Detsamma.
Ja, med det sagt så säger vi väl då stort tack till Mikaela Berglund från HODL-SPAC bland annat, och önskar dig välkommen tillbaka.
Ja, tack,
och lycka till.
Så kul att vara här.
Ja,
ni gör ett grymt jobb.
Tusen tack.
Tack så hemskt mycket. Det var allt vi hade för den här veckan av De kallar oss krypto. Följ oss gärna i sociala medier där vi heter De kallar oss krypto, på Instagram och Facebook. Och på Twitter så heter vi DKO Krypto.
Just det. Borde vi säga någonting om vårt Facebook-konto, att det finns någon som utger sig för oss där och som försöker...
Ja, just det. Det är, hur ska man säga att det inte är vi? Alltså, bara noggranna när ni är på Facebook och kolla så att det inte är...
Det finns ju helt enkelt några bedragare som har tagit vårt namn och vår bild och allt, och de kommer uppmana er att skicka olika coins till olika ställen. Det kommer vi aldrig någonsin göra. Vi kommer aldrig be er skicka en enda coin någonstans, det kan vi lova.
Ja.
Så att, är det någon som ber för pengar, då är det inte vi.
Nej, utan då för den typen av transaktioner måste ni ta det till mitt privata konto då. Som heter Martin Andersson 1974 på Instagram. Nej, skämt åsido, tack för att ni lyssnade. Tycker ni om oss så recensera oss jättegärna på Spotify eller i podcast-appen. Nästa vecka blir det, man kan tycka att vi pratar lite mycket NFTs, men det är ju också, känns det som att det är vecka efter vecka så är det som är ordet på folks läppar. Mm. Och nästa vecka då får vi hit en kille som är väldigt begåvad och som är då kreatör, NFT-artist. 10 second artist.
Ja, ska bli skitspännande. Mycket spännande blir fråga om det.
Ja. Med det sagt, ha en superfin vecka, säger jag som heter Mårten Andersson, och vid min sida som alltid
Kunnar Harjus.
Hej!
Hej då!